Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Idag har jag inte bara en gäst utan två stycken insatspoliser. Och vi ska få höra hur det är att jobba som det. Och de här två sticker ut på ett sätt och kanske lite mindre i framtiden. Men det får vi se. Så alldeles strax pratar om insatspoliser och det är Lina och Linn som gästar. Du vet väl att Snutsnack finns på Facebook. In och gilla oss där. Vi har ett eget Instagram-konto som heter Snutsnack. Och vill man följa mig på Instagram så heter jag Hasse Brontén där. Men då är det även lite trams och annat, men det får ni leva med. Ja, oavsett om du gör någon egen insats idag hemma eller på jobbet, var försiktig där ute. Och ha en riktigt trevlig lyssning.
13-10-70 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut.
Ja, då sitter jag här med två insatspoliser. Och många tänker att det är två stora starka killar. Men era fördomar har fel. Jag säger välkommen Lina.
Tack.
Och jag säger välkommen Linn.
Tack så mycket.
Hur är det med er?
Det är bra. Det är jättefint med mig.
Ni har ju suttit i en bil nu på väg till Stockholm.
Jamen.
Från?
Ja,
från Region Bergslagen.
Ja, det är bra. Ni är lite lagom hemligt sådär. Men Region Bergslagen, och där vet jag att ni ingår i insatsstyrkan.
Stämmer bra. Regionala insatsstyrkan.
Precis. Ska vi göra så att för lyssnarna då, och även för mig skulle jag säga, för det här förändras ju över tid med insatsstyrkor och piketer och allt vad det kallas för. Men när jag jobbade som polis, när jag började jobba, då jobbade jag i en tur på Norrmalmspolisen, jag jobbade i E-turen och då hade vi då vår piket, vår E-turspiketen. Och det var de som hjälpte oss om det behövdes hjälp, ja, farlig person och lite annat. Och sen kom, efter en tid, kom något som heter Nationella insatsstyrkan. Den fanns inte när jag började, men den sattes igång sen. Och det är ju mer då kanske mot terrorbrott, kanske flygkapningar och sånt. Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Men hur ser det ut med insatsstyrkor idag?
Ja, vi kan hjälpas åt lite grann. Ja. Men precis som du säger, innan har det ju funnits lokala grupper ute i landet. Som, ja, det finns det ju nu också, men nu är ju sen omorganisationen 2015 så startar man ju NIC, som man säger i, det är ju så mycket förkortning inom polisen. Nationella insatskonceptet.
Nationella insatskonceptet, ja.
Det är väl egentligen kanske för att ena allting och också för att vi lättare ska kunna jacka ihop med varandra.
Det är för att man ska, kunna hjälpas åt. Samma arbetsmetod. Metoder och metodik.
Ja, så skulle man kunna beskriva det. Så nationella insatsstyrkan och så de här regionala insatsstyrkorna som finns ute i landet. Och så har vi storstadsregionerna med den förstärkta regionala insatsstyrkan. Och de har ju funnits länge då.
Är det typ piketer?
Ja,
eller?
Precis. Piketgrupperna.
Piketgrupperna.
Och vi jobbar väl i stort mot samma saker. Men det ser ju lite olika ut beroende på vart i landet man bor. Och vilken problematik man har. Som finns på det stället där man jobbar, och framförallt i storstäderna med tunnelbana, höghus. Det finns ju lite andra problem än vad vi har ute på landsbygden.
Nej, men såklart.
Och sen så förstärkta gruppen, alltså piketen, de kör ju 100% det. För de regionala delarna så ser det lite olika ut beroende på vilken region man tillhör.
Okej.
Man kan även hjälpa till med andra delar av verksamheten. Så det ser lite olika ut.
Jag förstår. Men ni tillhör ju Bergslagen då. Mm. Om vi börjar bara med den här frågan, hur kommer det sig att man söker då till en sån här insatsstyrka? Vi börjar med dig, Lina. Mm. Hur kommer det sig att, för jag vet att du har varit lite längre på insatsstyrkan än Linn.
Ja, jag har varit med sen vi startade 2016, så det är ju inte så länge ändå. Men sen startade den i alla fall hos oss då.
Och hur fick du det nys om det här och vad tänkte du kring, ja, det här ska jag söka? Hur gick tankarna där för dig?
Ja, nu har jag varit polis i 9 år.
Mm.
Och jag har nog känt att det här skulle jag vilja jobba med ända sedan jag började. Men det har inte funnits någonting lokalt.
Nej.
Utan då har det varit storstäderna i sådana fall. Och det har inte... Ja, men det har inte varit aktuellt. Hittills har väl ingen kvinna kommit in där heller. Och jag har inte haft en tanke på att flytta till någon storstad heller. Så att, men det här dök upp och jag kände bara, this is it, det är det här jag ska göra. Sen jag blev polis, alltså, eller bakgrunden är, jag är ingen handbollsspelare.
Mm.
Jag har spelat på ganska hög nivå.
Mm.
Hade ett kontrakt till en elitserieklubb och antagligen till polishögskolan. Det är ju ett lyxproblem. Men ändå ett problem. Jag var ju tvungen att välja. Jag har inte ångrat mitt val. Jag valde polisen.
Just det.
Jag har fått en chans att få spela handboll efteråt också. Var det känsligt att få spela lite grann på högre nivå. Och få kunna hänge sig till någonting och få liksom elitsatsa. Det har jag ju egentligen gjort jämt. Så blev jag polis och så dök det här upp. Och det här blev ju min elitsatsning fast på jobbet.
Just
det. Och få hänge mig till någonting som jag har gjort förut. Och sen är jag ju en lagspelare. Det är ju mitt rätta element. Och det här är ju lagspel.
Ja, just det. För man jobbar i stort sett i de här insatsstyrkorna alltid i grupp, va?
Ja. Och så sen att få... Jag vill ju spela match. Så är det ju bara.
Ja.
Alltså, påordningen, de jobben som... Det var ju de här adrenalinjobben, blåljuset. Det var ju de jobben jag trivdes bäst i.
Mm.
Ja, och få vara med nu och spela match där man kan göra skillnad. Det är... Så det var självklart att jag skulle försöka ta mig in.
Och Linn, vad har du för historik när det kommer till tankar kring insatsstyrkor?
Ja, undrar när den frågan skulle komma. Så den har jag redan funderat på en jäkla massa.
Mm.
Och det bara växte fram på något vis.
Ja.
Redan under utbildningen så hade man i Växjö ett samarbete med piketen i Skåne.
Mm.
Där de försökte få kvinnor intresserade till att söka till piketen.
Mm.
Och då ingick jag i den satsningen. Och fick åka ner och prova på testerna lite. Och de riktade sig väl kanske mot tjejer som var intresserade av träningen. Det var det de fokuserade på. Att man skulle få hjälp att komma upp i tillräckligt fysisk nivå för att klara de testerna. Så det var väl där det började lite med att
men var du liksom,
något sånt här kanske man redan, det kanske man kan söka.
Var det uppmärksammade om dig för att du var stark? Eller? Nej, men alltså, hur kom det sig att de ville ha med dig då? Där?
Nej, det var inte så att man blev tillfrågad.
Ah, okej, okay, du hörde
utan, jag fick reda på att den träningsgruppen fanns. Liksom.
Ah, okay,
så tänkte jag, men gud vad kul.
Mm.
Det är precis som Lina, så jag är också gruppmänniska.
Mm.
Det blir lite roligare så. Så att, då var det egentligen där jag började med det, eller där tanken väcktes.
Hur, om vi bara tar det från början då, för jag försökte ju spela där på folks fördomar att jag sitter här med två insatspoliser och folk ser då några stora, starka piketpoliser och så är det ju inte det. Det är inte killar utan det är tjejer. Hur många tjejer har vi i de här i Sveriges, alla Sveriges insatsstyrkor? Har ni någon koll på det?
Ja, det är väldigt få.
Väldigt få?
Mellan 5 och 10.
I hela landet?
I hela landet har vi.
Då är det alltså färre kvinnliga poliser som är i insatsstyrkan än det finns polisdykare i hela landet. För det finns 13 stycken.
Ja, det är definitivt färre.
Vi vill ju påstå att det måste finnas fler.
Ja.
Som kan tänkas göra det här.
Ja, precis. Och därför behövs det ju lite förebilder. Och det behövs också att man hör att det funkar och sådär.
Mm.
Men en grej som jag tänker på, jag har inte jobbat i piketen förutom EM 92. Då var jag med på någonting som kallas för förstärkningspiketen. För då behövdes det mer piketer då inför EM fotbolls-EM var det ju då. Och då var vi med i en sån här förstärkningsgrupp. Och för att få vara med där, då var man tvungen att åka upp till polishuset och göra, jag vet inte om det var armhävningar eller chins eller dips eller vad det. Så vi tränade till det där då, och sen så klarade man det precis och så kom man med där. Men jag antar väl att det också finns fysiska krav för att vara med i den här insatsstyrkan.
Ja, det är klart det finns.
Ja, det finns det.
Ja.
Och de ser ju olika ut beroende på vilken
styrka,
styrka det är.
Mm. Om vi pratar om er då, den regionala insatsstyrkan, vad ställer man för krav på en polis där?
Det finns inga fastställda krav just nu
som vi
kan dela med oss av, tyvärr.
Aha.
Men naturligtvis så krävs det ju en viss fysisk nivå för att kunna klara av jobbet, alltså orka med sig själv och sin utrustning.
Mm.
Och
det är ju hård fys på testerna. Det är ju, det är inte en nivå som är omöjlig på något sätt. Men i alla fall som kvinna så får man ju ligga i lite, får man göra.
Är det samma krav på tjejer och killar?
Män
och
killar? Ja, det är det.
Ah, det är samma.
Och det tycker jag är en jätteviktig fråga för oss.
Ja.
Du kan ju tänka själv om man, du kom med för du har ju gjort andra tester.
Just det, du behövde bara göra en armhävning.
Nej, men precis.
Ja, och testerna finns ju där av en anledning.
Mm.
Kraven på fys finns ju av en anledning. Det är ju samma uppgift jag ska lösa. Mm. Det spelar ingen roll om jag som kommer dit är kvinna.
Just det.
Uppgiften kommer inte bli lättare. Och jag måste lösa den. Då måste det vara samma krav.
Skölden är inte lättare för att vi håller i den.
Nej,
det stämmer ju. Okej, så ni tycker att det är viktigt att det är samma krav på alla i insatsen, oavsett om man är kyrkan.
Ja.
Och sen, det ger ju en ganska skön stämning också i teamet. Vi har gjort samma tester, samma utbildning.
Just det.
Man behöver inte hävda sig eller mot varandra, så, utan det blir en... Det är ganska, det är skönt.
Mm. Mm. Men hur har ni blivit mottagna då? Om ni är en av max 10 tjejer i landet och sen är ni i den här, en sån här insats.
Jättebra.
Är det så?
Ja. Den här fördomen om att det ska vara en machokultur.
Mm.
Jag tycker inte att... Nu kan jag bara prata för mig.
Absolut. Ja.
Men det jag har upplevt i min grupp hemma och under utbildningen, så är det är ödmjukt och det är förstående. Man är väldigt inkännande människor, vettiga människor. Det är, ja.
Vad säger du, Lina?
Jättebra.
Jag kan inte annat än hålla med. Jag var ju med i min grupp från start. Så lite, vi jobbar ju i samma grupp och Lina har ju kommit in i efterhand här då. Jag var ju med från början. Det gjorde kanske det hela ännu enklare för min del. Att man inte kom in i någon befintlig kultur, utan jag har ju fått varit med och satt den själv. Liksom. Men inte en gång det har varit en gliring eller något kvinnoförnedrande skämt. Eller, inte det jag är och med dem jag jobbar med. Och det är jätteskönt. Och det är väldigt ödmjukt och trevligt. Liksom.
Om vi backar lite grann bara för de lyssnare som inte har kännedom om insatsstyrkor. Det märker man att jag inte heller har riktigt här nu. Men om vi bara liksom, om vi bara delar upp då vanlig IGV, liksom en ordningspolis som åker radiobil. Och vad är skillnaden på arbetsuppgifterna jämfört med en radiobil eller de jobben som ni är satta och utbildar? Vad utbildar ni er för att göra som inte radiobilarna kan göra?
Vi utbildar oss för att hantera egentligen två typer av jobb. Antingen högriskjobb, där det är en hög hotbild. Det kan vara exempelvis beväpning, skjutvapen, kniv i vissa fall. Gisslansituationer, sånt.
Mm. Man ska sammanfatta det som lite mer farligare och mer komplicerade situationer ska vi kunna hantera.
Mm.
Och om vi jobbar tillsammans med ordningspolisen. Framförallt på mindre ställen där vi är, så är vi jobbar tillsammans.
Mm.
Vi har lite mer utbildning, mer utbildningstid. Vi har mer utrustning, mer skyddsutrustning som kan göra att vi kanske kan jobba på ett lite annorlunda sätt. Och så kommer vi med en ökad numerär. Det blir ju ett gruppmoment när vi kommer, till skillnad från en ordningspatrull då, som kommer på två.
Just det.
Så det är väl egentligen liksom den stora skillnaden, skulle jag säga.
Ja. Ja, och sen att vi jobbar i grupp så kan ju vi, dels så är vi ju samövade kanske på ett annat sätt och kan anpassa taktik efter det.
Ja.
Så.
Men det här med att jobba, för att det är ju, om man tänker på det ni berättar, så ni kommer ju kanske i framtiden att just åka på de här jobben som är farligast.
Ja.
Vad känner ni inför det? Jag menar om vi ser att vi har en beväpnad person, vilket vi märker idag, det finns mycket vapen i omlopp, oavsett egentligen i Sverige var den är, ser vi att det är mycket vapen, vi hör att det är explosioner. Senast inför idag så var det i Stockholm på Söder och var någonting sådana saker. Hur känner ni kring det här att ge sig in i där det liksom är som hetast kanske?
Till att börja med så, jag tror att alla poliser blev ju någonstans polis för att man vill hjälpa. Och man vill kunna påverka. Och det är ju de situationerna där du verkligen, verkligen kan göra det. Och jag tror att många som jobbar i den här typen av verksamhet också är människor som vill, man vill verkligen utvecklas, utbilda sig, bli så bra man kan. Och de här extrema situationerna är ju situationer där du verkligen kommer kunna påverka och hjälpa, och där det verkligen krävs att du är ditt bästa.
Mm.
Och lite som Lina var inne på, man vill ju spela match. Mm. Det är matchen. Det är ju liksom, det där är ju finalen. Det är det man tränar och tränar och tränar för. Det är det man ska toppleverera.
Men jag tänker att hotet kan ju vara större. Jag menar, där ordningspolisen får stanna, bryta, avvakta, kalla då på en grupp, och det är ni.
Mm.
Ni kommer inte stå vid den här brytpunkten. Ni kanske måste passera brytpunkten och ge er in liksom i den här lejonkulan. Finns det ingen... Hur är tanken kring det? Känns inte det lite extra scary?
Fast tänk vad fint att få vara förstärkningen.
Ja,
och få komma till dem då. Uh-huh. Men där är väl skillnaden att vi har fått träna lite mer. Vi har den här lite mera skyddsutrustningen än vad de har. Mm. Så vi kan göra skillnad. Men att... Jag tycker känslan att kunna... Någon måste ju göra det. Mm. Och jag kan...
Du vill vara en av dem.
Ja, och jag förhoppningsvis så kan jag och vill och kunna göra skillnad när det verkligen behövs.
Och sen sitter vi inte här och säger att vi inte kommer känna någon form av rädsla.
Nej, nej.
Det är
nästan omöjligt. Precis, det vet vi ju som har jobbat som polis ett tag. Att den känslan kommer och går lite på olika sätt också. Mm. Men känner ni att, för det har vi pratat om i podden vid ett flertal gånger, att ibland så vet man liksom inte riktigt hur man ska reagera vid vissa situationer. Och det fattar man först efteråt. Jag reagerade. Jag trodde jag skulle kanske bli jätterädd för någonting, och så blev jag inte det, utan jag var sansad. Men efteråt var det jobbigt och så vidare och så vidare. Har ni gått igenom, jag menar, den här biten i huvudet lite grann också? Ni har ju säkert varit med om saker i ordningspolistjänsten där man blir triggad på ett eller annat sätt i situationen. Men har ni gått igenom de här liksom mentalt också? Hur ni...
Absolut. Mm. Jag skulle säga, vi pratade om det på vägen hit liksom, med den mentala förberedelsen. Egentligen varje dag sedan jag blev polis och fick ut min första pistol. Så varje dag jag plockar ut den ur skåpet så har jag ju... Jag vet ju varför jag sätter den i hölstret. Jag vet att jag kan behöva använda den.
Mm.
Och där är ju den mentala förberedelsen liksom på lång sikt och även på kort sikt, men varje dag. Jag fick, det får väl jag berätta i mitt case sen. Jag fick ju kvitto på det till slut.
Okej. Okay. Ja, det ska bli spännande att komma till ditt case. Lina sitter här och är sugen på att berätta. Men vi ska höra mer kring insatsstyrkan. Hur mycket träning behöver en sån här insatsgrupp för att bli bra, skulle jag säga? För jag menar, ni säger att ni gillar att jobba i grupp och sådär, men det är klart, det måste ju flyta på, förstår jag, om man ska göra en allvarlig insats exempel mot till exempel en beväpnad person. Hur mycket måste man träna?
Sen är också, vad är bra? Och ja, någonstans så måste man ju också, ja, nu, det här är tillräckligt bra för att kunna jobba. Men ja, vi har ju en 15% utbildning, står det i våra papper.
Okay.
Men den största utbildningen bedriver vi ju varje dag när vi jobbar.
Just det.
Att genomföra insatser hela tiden. Planera, föröva, genomföra och sen utvärdera. Mm. Det är ju den bästa träningen vi får. Just den det. Sker ju i vardagen.
Lite som att man blir en bättre polis efter man har jobbat lite tag. Kanske inte man är bäst direkt efter skolan när man bara har teorin.
Nej,
precis.
Det behöver rulla lite grann och man vet vem som står bakom och så vidare och så vidare.
Så får man ju plocka ur efter varje skarp insats, så får man ju plocka ur vad gick bra, vad gick mindre bra. Öva på det som gick mindre bra. Och så hela tiden sträva efter att bli bättre.
Ja. Och där kan väl jag uppleva att i alla fall vi i våran grupp är ganska duktiga på att använda just de här vardagliga händelserna och casen. I att titta på dem och utvärdera dem på ett mer systematiskt sätt. Så att vi verkligen tillgodogör oss allting. Och också titta på de casen vi gör och vad behöver vi öva på nästa utbildningsdag.
Kollar ni även på andras case också? För det kan man, jag menar, det kanske finns insatsstyrkor som har gjort någonting, kanske som uppmärksammas i media. Är det sånt, diskuterar man sånt också? Vad hade man kunnat göra alternativa? Är det något sånt man diskuterar också? Eller?
Jag skulle nog säga att det är ganska svårt. För det som framställs i media, det blir ju bara en sida, eller inte kanske ens en sida, utan bara en liten del. Mm. Jag tycker det blir ganska svårt att utvärdera när man inte har varit på plats. Nej. Och inte insyn i just den insatsen.
Jag tänker utrustningsmässigt och sådär, så berättar att ni har mer utrustning och det är väl både skydds, men ni har ju också till exempel förstärkningsvapen, alltså vapen som utöver det vapnet som en vanlig polis har ju en 9 mm Sig Sauer, men ni har också förstärkningsvapen, va?
Ja, flera olika vapensystem.
Och hur var det då att börja ta in olika vapensystem och mer utrustning? Och det blir mycket mer att tänka på, tänker jag.
Jag var ingen prylmänniska innan jag blev insatsoperatör.
Det var så.
Man har inte så mycket val.
Nej, det är så.
Ja. Och vissa, det är klart ibland, bara, det är kul med nya grejer. Men varje pryl kräver ju sin utbildning.
Ja.
Och så att man ska hålla efter och upprätthålla...
Ja, man har ju sett någon bild ibland på någon insatspolis i, jag vet inte, till exempel i samband med om det var Drottninggatan. Det är ju liksom, de ser ut som julgranar nu för tiden. Alltså, det är så mycket prylar. De ska ju med också.
Ja.
Alltså, får man en ny grej så visst, den är väl bra, men den ska ju liksom följa med på något sätt också.
Men det där tycker jag är precis samma grej om du kollar på precis färdigutbildade poliser. De är så kittade. De har ju saker överallt. Och så kollar man den som har jobbat i 10 år. Nej, den här behöver jag inte. Nej, när använde jag den här sist? Nej, bort med den. Den är i vägen.
Ja, just det. Alltid tungt.
Och det är lite samma här.
Ja, det är så. Man försöker minimera kanske...
Men vad behöver jag?
Ja.
Och sen kan man ju, ibland så får man ju beroende på vilken grej man ska göra, vilket jobb man är på väg på, så kanske man måste ju välja sig till sin utrustning, desto mer man har. Man kan ju inte bära med sig allt.
Och kanske vilken uppgift ni har i gruppen också, att inte kanske alla behöver vara fullt kittade, om någon behöver vara lite smidig eller vad vet jag. Så kanske man inte ska hänga på sig allt tänkbart.
Nej, precis. Det blir lite svårt att förspana med skölden och hjälmen och brisverktygen på ryggen. Och,
precis.
Det är långt ifrån varje case vi har tung västen, skulle jag säga.
Just det. Ja, det är en sån större väst. Alltså. Ja. Men okej, då blev det för varje pryl man får då, så blir det klart utbildning på det och sen så, och så nytt moment och nytt moment. Men det är klart man ser skillnad på sin pistol och på en k-pist till exempel. Så att, men ändå, det är nya grejer som ska läras hela tiden.
Det är roligt att lära sig nya grejer.
Ja,
det är ju det också.
Ja.
Utbildning är ju kul. Det är så himla mycket utbildning i den här verksamheten, så tycker man inte att det är jätteroligt. Då kommer man nog inte trivas med tjänsten.
Du sa att du inte var någon prylmänniska där, men har du drivit det lite eller?
Lite.
Lite
betoning på lite.
Okay.
Men utbildningsmänniska för utveckling.
För Linn, du och jag, vi hade kontakt lite i våras redan, så att säga, men har du lust att vara med i podden? Ja, men jag ska gå utbildning till insatsstyrkan och sådär. Men berätta, vad hände där?
Ja, nej, men jag genomgår ju den där utbildningen och det börjar närma sig slutet. Och jag tror att det var näst sista dagen innan stora slutövningen. Ska vi köra sista caset på dagen, alltid sista. Och då fastnar jag med min hand i en dörr och bryter hela jävla handen.
Aj, 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 aj.
Så att, ja, färdig insatspolis blev jag, men kom ut på gruppen med gipsad hand och fick börja med att spendera några dagar på krim.
Enda insatspolisen som sitter på krim. Ja, precis.
Men det var bra det med.
Ja, men som du säger, men det är kul att lära sig nya saker. Och du kanske gjorde det även på krim.
Ja. Gud ja. Framförallt så lärde jag mig en del om dörrar. Ja.
Men ändå kanske ett litet antiklimax på en insatspolisutbildning.
Ja, men det var ju hemskt. När man slår sig så där illa så märker man ju inte alltid, det gör ont, men man vet inte, gör det ont eller är det här dåligt på riktigt?
Just det.
Och tanken när jag kände att det här är dåligt på riktigt var ju, nej, nu är utbildningen körd. Nu kommer jag inte nu kommer jag inte kunna bli godkänd.
Just det.
Nej, det var sån ångest innan jag fick reda på att det... Du är redan godkänd, det är redan klart.
Ja, vad skönt.
Den lättnaden var fantastisk.
Jag förstår att du inte kan berätta i detalj vad ni får lära er på den här utbildningen. Men hur var den här utbildningen till insatspolis? Hur tycker du att den var?
Den var otroligt intensiv och otroligt rolig. Det är ju, man ska lära sig så mycket på så kort tid.
Hur lång var utbildningen då?
11 veckor var det totalt. Och det är långa dagar, det är periodvis väldigt hård fys. Man är helt slut i kroppen och sen när man är klar med de delarna så ska man ta taktiken och då är man helt slut i huvudet.
Just det.
Men det var ju fantastiskt rolig.
Ja.
Det var den. Och det som jag sa innan, det är bra folk. Jätteroligt att vara en grupp med så bra människor.
Kul.
Positiv stämning och bra instruktörer. Det kändes verkligen att det var en utbildning som man har satsat på. Nu är jag på väg in i någonting bra.
Det känns som att polismyndigheten faktiskt går åt rätt håll. Nu har inte jag varit med de senaste åren, men vi har exempel på den där det inte alltid har varit lika god ton kanske mellan killar och tjejer och så. Men så länge det går åt rätt håll så är det ju riktigt, riktigt bra. Det är intressant att höra, tycker jag. Ja, jag brukar ju be min gäst, jag har oftast bara en gäst. Idag har jag förmånen att få två gäster. Och då brukar jag be gästerna berätta om ett intressant case som har stuckit ut på ett eller annat sätt. Och jag vet att Lina, du har med dig ett ärende just från insatsstyrkan också som vi ska få höra. Vad var det för jobb ni fick då?
Ja, det är, jag tänkte jag kan komma till, när jag berättar case kan jag berätta varför jag valde just det här. Men jag kan börja med att berätta vad som hände.
Absolut.
Vi var inte på jobbet, vi jobbade inte den dagen, utan jag hade varit hos mina föräldrar och på väg hem. På parkeringen hemma så blev jag inringd och vi behöver komma till jobbet. Det är en man som har skjutit med vapen ut genom ett hus.
Men har du någon form av jour eller kan ni bli inringda lite hur som, eller hur funkar det?
Ja, det där är ju en lång historia som vi inte ska gå in på, men ja, jag svarar i telefon i alla fall.
Ja, precis. Ja. Man kan inte bli inringd om man inte svarar i telefon.
Nej.
Ja, jag förstår.
Ja, så då, och det är lite så, men det är därför man har valt det här. Det är klart jag vill vara med, så är det ju. Så att, jag åker in till jobbet, landar där samtidigt som en annan kollega. Vi packar på oss de grejer vi ska ha och sen åker vi mot insatsområdet. Andra gruppen är på väg in, eller resten av gruppen, men vi får börja. Vi måste åka dit och biträda de poliser som redan är på plats. För det här är ju ett ärende som har pågått ett tag. från det var flera inringare som har ringt in angående den här skottet som hade hörts från huset.
Okej. Okay. Mm. Pratar vi om en villafastighet, pratar vi om en hyreslägenhet eller hur?
En villafastighet i ett bostadsområde.
Så kan vi visualisera lite ungefär hur ser ut.
Vi känner till den här personen som bor på adressen sedan tidigare. Han är dömd för narkotikabrott, har enligt uppgifter haft vapen förut, så vi känner att det här är skarpt. Det var våran övertygelse när vi var på väg fram. Sen är det klart att man måste ju ha den mindsetet ändå, men vi känner nog att det här stämmer nog.
Just det.
Och poliserna på plats där hade ju påbörjat där med och fått ut mamman som också bor boendes på adressen och fått ut henne ur huset. Så de hade ju skapat en separation som vi kallar mellan den här mannen då och kvinnan i huset. Så på så vis så har de isolerat henne sen till huset, så att det var ju ett bra jobb så långt innan vi landade in. På vägen fram så hör vi att det är ju aktivitet på adressen. Han finns där och vi hör hur de beskriver att han håller på att klättra ut genom fönstret på övervåningen.
Okay.
Och att han hoppar ut genom fönstret. Så jag tänkte att då är nog kanske caset över då. För vi visste också att han...
Ja, särskilt om det från övervåningen.
Ja, men precis. Och så att han... Vi kände till sen tidigare att han hade... Han var i ganska dåligt fysiskt skick efter en olycka sen tidigare. Så att vi tänkte att då är det nog över innan vi kommer fram. Men så var inte fallet. Utan han reste sig upp där. Det var en snödriva. Det var i februari 2017. Och i ena handen hade han en ficklampa och i den andra handen hade han ett vapen. Meddelar patrullerna på plats.
Okay. Hur långt ifrån, när ni har den här informationen, hur långt bort är ni då? Är ni redan på plats?
Nej, vi är nog minuter därifrån.
Minuter därifrån.
Vi hade ungefär 2 mil in till station och 2 mil därifrån.
Okay.
Så vi hade ungefär 4 mil att köra. Vi landar in med bilen och vi ser till att plocka med oss. Vi har skyddsvästen på oss, hjälmen, och ser till att få med oss skölden ut. För den skillnaden vi kan göra när vi kommer fram. Nu var ju vi också bara två då, som resten var på ingång. Så en polis på plats, han visar in oss vart det var någonstans. Vi har också fått höra att han har riktat vapnen mot poliserna som var där ute på gården.
Okay.
De hade sökt skydd där och inte besvarat med någon annan. De hade inte skjutit mot den och så.
Nej.
Men de hade i alla fall lyckas fått han till ett uthus. Han stod på farstukvisten till det uthuset. Och där visar de in oss då, att han står här. Och vi hade ju fått begränsning därifrån, för de hade ju även tagit dit ledning då, som hade tagit över insatsen, och vi hade ledning på plats. Och att han får inte lämna gården här, för det är ju ett bostadsområde, det är andra boende här. Så där hade vi med oss att det var den inriktningen vi hade. Och vi kommer fram där en gärdsgård som avgränsar gården. Då. Så vi tar en liten stand och där vi ser att han står där uppe. Hur ska vi göra nu? Vi kommer fram till jag och kollegan att vi måste ta oss över den här gärdsgården. För vi måste försöka räta ut vinkeln. För om han lämnar sin farstukvist här nu, då hamnar han mellan oss och de andra poliserna som står på gården. Och då kommer inte vi kunna i nödfall verka mot han här.
Just det.
Så det kändes som ett bra beslut. Vi tog oss över gärdsgården, kom i en bra vinkel, och så försökte vi, han hade inte sett oss då, men då försökte vi överta hans uppmärksamhet liksom, mot oss. Vi tände upp våra vapenlampor, liksom visade att för vi hade bättre skydd än de poliserna som fanns på gården.
Men hur känns det? Alltså, du drar ju då uppmärksamhet mot dig själv. Hur kändes det i det här läget? Du vet att det finns en beväpnad person. Och du riktar uppmärksamheten mot dig och din kollega som, alltså mot dig själv. Hur känns det i det här läget?
Bra! Det låter jättekonstigt. Men vi har övat på det här. Vi hade skölden med oss. Den är ju inte ett 100% skydd. Men det är ett bättre skydd för oss än vad det var för de andra poliserna.
Okay.
Och vi är ju team allihopa. Alla ska komma hem.
Mm.
Och vi har störst chans att reda ut den här situationen så som vi stod där och då.
Mm.
Och han är väldigt upprörd, den här mannen. Han står där, han far runt där liksom på den här farstukvisten med ena handen bakom ryggen hela tiden. Så vi misstänker väl vad han har i den. Men vi ser ju ingenting.
Nej.
Vi försöker prata med han. Kollegan försöker prata med han, att han ska visa händerna. Han visar ena handen. Han byter, visar andra handen, men han visar inte bägge händerna samtidigt. Jag tänkte att jag kan ju försöka. En kvinna kanske kan, en kvinnoröst kanske kan bli något annat. Mm. Men det hjälpte inte heller. Han skrek att vi skulle skjuta när han ville dö. Då har ju vi uppfattat hans mål i det här.
Okej, han skrek att han ville dö.
Skjut mig. Och det är ju inte vårat mål, såklart.
Nej.
Så vi försökte ju under en tid där försöka prata med honom. Men det går inte. Till slut så är det någonting som förändras hos den här mannen. Han stannar upp liksom och vänder upp sig mot oss. Fortfarande med handen bakom ryggen. Man ser att det sker en förändring med han.
Är det kroppsspråket? Eller
ja,
är det...
blicken, kroppsspråket. Man ser att nu är det något på gång. Liksom.
Mm.
Och sen tar han fram handen han har bakom ryggen. Långsamt. Men han tar fram den och håller den längs med ungefär sitt lår. Man håller den rätt ner, liksom, armen. Och vi ser ju båda två, jag och kollegan, att det är ju pistolen.
Så du ser, hur långt ifrån är ni här ungefär?
10-15 meter, 12 kanske. Mm. Någonstans där. Så jag tror inte fullt 15, men...
Mm. Men ganska nära egentligen.
Ja, hyfsat nära är vi. Det var ju mörkt ute, men vi hade ju vapenlampor. Det fanns ju belysning på gården. Så det var tydligt vad det var han plockade fram för någonting.
Mm.
Så vi skjuter både jag och kollegan. Och kollegan skjuter kanske sekunden före mig och träffar han i vänster ben, i vänster lår.
Mm.
Och han går ner direkt. Vi fick ju veta sen i efterhand att lårbenet gick ju av. Så att det var ju därför han föll så,
just det,
så kraftigt. Och mitt skott sitter precis bakom i en fönsterruta. Så det var ju tur det att det bara blev ett då.
Just det, en träff så att säga. Vad händer efter det här då?
Ja, vi får ju, måste ju gå fram och se liksom hur, ja, är han fortfarande beväpnad? Har han pistolen i handen? Eller har vi löst det här ärendet just nu?
Just det.
För vi var ju beredd, vi började ju, vi har ju pratat om det efterhand, men jag siktade ju lågt mot benet. Men jag var ju hela tiden beredd om jag behövde ta en ny riktpunkt.
Just det.
Eftersom tills ärendet är, liksom man vet att det är över.
Mm.
Så vi avancerar fram där bakom skölden och ser att han ligger ner, och då ligger pistolen en bit ifrån honom. Så då ja, det är kollegan som håller i skölden, så då växlar jag över och så tar jag kontroll över honom.
Och vad händer då när du kommer fram? Du ser att pistolen ligger, han är så att säga oskadliggjord då, för tillfället i alla fall, rent med det vapnet. Vad har du för tankar då när du kommer fram precis till honom där?
Ja, men jag ser att han har ingenting i händerna. Så jag säkrar upp hans händer och får kontroll över den där. Och då kan kollegan komma fram, och då är ju liksom den delen över. Och då måste vi ju gå in på det nästa del, som också en del av vårt uppdrag, och det är ju sjukvården.
Just det.
Så då måste vi vårda.
Vilket tillstånd var han i? Var han vid medvetande?
Han var medvetande, han skrek väldigt. Och vi kollade av, vi hittade ett ingångshål. Det var en ganska kraftig inre blödning. Så han skrek utav skottet, men han skrek ännu mer när vi påbörjade vården och satte det där avsnörande förbandet i form av en tourniquet som man kan skruva på.
Ja, just det. För att det inte skulle blöda vidare.
Ja, alltså, precis. För att stoppa blödningen. Och då var det faktiskt fick jag fightas med han rätt hårt.
Jaha,
det var för så. Det gjorde nog fruktansvärt ont.
Ja. Du fick hålla ner honom då? Eller?
Ja, det fick jag göra. Så det var väldigt roligt och roligt i händelsen, men vi visste ju att ambulansen fanns på brytpunkten. För det hade vi tagit fram.
Den fanns nära så att säga.
Ja, och vi hade meddelat också när vi var där på Farstukvisten att läget under kontroll hos ambulansen kan komma fram. Så bara, men var inte ambulansen här? Ja, så tittade vi upp, då stod ju de, hängades över oss och bara, jo men vi är här. Ja, men det var bra, då kan ni ta över. Hon tyckte väl att vi jobbar på bra där med sjukvården.
För det är också en viktig del då, kan jag tänka mig, att när man som i det här tillfället då har skjutit verkanseld, så måste ni också så att säga direkt ta hand om effekten av den verkanselden som ni har, till exempel den här skadan som han fick då på benet. Hur tyckte du att det fungerade med liksom verkanseld kontra att gå in i en, det är ju väldigt skillnad egentligen att skjuta någon och sen vårda någon.
Ja, det blir ju en väldig växling blir det ju.
Ja, det blir en väldig växling där.
Ja, men vi övar ju så. Jag tyckte liksom från det vi stod där bakom skölden, jag har gjort det här, jag har stått här bakom, jag har skjutit så här. Mm. Det kändes som en, jag har gjort det här förut. Mm. Och vi tränar ju även så.
Var det här första gången du sköt verkanseld också? Ja. Hur skulle du säga att din upplevelse var kring det när du verkligen sköt mot någon?
Mm. Det var egentligen det stora anledningen till att jag valde just det här caset. För att här fick jag ju ett kvitto på, som du pratade om innan här, hur kommer jag agera i en situation? Sen vet jag inte om jag kommer agera precis likadant i en liknande situation i framtiden, men den här situationen i alla fall, så fick jag ett kvitto på att det fungerar ju liksom. Mm. Jag fungerar i ett sånt här läge.
Just det.
Min träning har givit resultat. Mm. Min mentala förberedelse på, framförallt på lång sikt, har givit resultat.
Just det.
Och vikten av det.
Mm.
Jag kände när jag stod där i situationen att pulsen gick inte upp ett slag. Jag såg klarare, jag hörde bättre. Mm. Det var en jättehäftig känsla så där i efterhand.
Mm. Att verkligen den träningen lägger ner resulterar i någonting bra så att säga.
Så jag vill ju slå ett slag. Många kanske tycker när man gick där på POS att mentala förberedelsen, det var väl luddigt.
Mm.
Men det är ju så viktigt.
Mm.
För jag tror att det var liksom det som gjorde att det gick så bra.
Just det.
Jag har jobbat med de här situationerna innan jag hamnade där.
Ja, det var lite som, det kanske inte ens är jämförbart, men jag hade ju Jocke som gäst som jobbade som dykare. Och han sa det att anspänningen att gå ner under ytan och leta efter en drunknad person första gången var ju såklart mycket större än man gjorde det nästa gång. Och jag kan tänka mig att det gäller ganska mycket inom det polisiära, att när man vet hur man har reagerat på en situation så kan man kanske slappna av det, i alla fall en liten uns till nästa så att säga. Sen är ju, som du nämner, varje situation är ju unik så att man vet ju aldrig vad som händer. Men Lin, du som inte var med här, när du hör den här när du hör om den här situationen, vad tänker du då?
Att jag hade velat vara med.
Är det så? Alltså?
Ja, men så är det ju. Aha. Det blir ju samma sak när du målade upp de här scenarierna där folk flyr och hur det känns för oss att gå in.
Aha.
Får ju lite påslag och vill kliva in i det där. Men annars hade jag inte sökt mig hit överhuvudtaget. Nej. Om jag inte hade känt det.
Nej, precis. Det är ju någonting också när man jobbar som polis. Nu talar jag bara för mig själv såklart. Men ibland tycker man att det är tråkigt när det inte händer något. Men på ett sätt är det ju bra att det inte händer någonting. För då sker det kanske i alla fall inte ett anmält brott just då. Och det är så det ska vara. Men oavsett kanske vilket yrke vi har så vill man ju visa att man är bra på det och vill utföra de grejerna man har lärt sig. Och så jag kan ha en viss förståelse för det du menar. Jag tror att en del lyssnar. Vadå, vill ni att folk ska stå och skjuta? Nej.
Ja, såklart inte.
Så är det absolut.
Nej, precis.
Såklart.
Men man vill göra, jag förstår att
men när det händer,
då vill du vara där. Ja.
Det kan få hända på mitt pass.
Ja, precis. precis. Ja. Men sen så.
Men det måste också vara, det här är ju såklart en stor erfarenhet för Lina som var där och vet hur hon reagerat och så här, men det måste ju också vara en stor erfarenhet för dig, för du kan ju bolla lite, men det är inte många som har en i sin grupp som har skjutit verkanseld och sådär. Det är inte så vanligt ändå. Det är ändå någonting att bolla med och ta in liksom erfarenheter från.
Absolut, så är det. Och det gäller ju egentligen med resten av min grupp också. Det är det som blir fördelen, tycker jag, för mig som kommer in i en grupp som redan är klar.
Mm.
Om man kan säga så, jämfört med Lina som var med och startade upp allting. Att ni har ju redan kommit så pass långt i taktiken och hur man jobbar och varit med om så mycket. Så att det är en sån lyx att komma dit och kunna få suga åt sig allt det här. Men sen är det också väldigt skönt att höra hur bra det har gått och att träningen har gett den där effekten.
Mm.
Det måste ju vara
tillfredsställande på något sätt. Att, precis, och jag tror att det kan vara vad man än gör. När man måste nöta saker så kan det bli, man ska träna och så tänker man, fan, det är ändå aldrig någon som kapar ett plan. Men, men sen är det väl, då förstår man att fasen vad bra att vi nötte det där så mycket.
Ja, verkligen.
Mm. Ja.
Och det, nu har inte jag varit med om ett sånt insatsjobb.
Nej.
Men jag hade ett case på IGV som egentligen är den enda gången jag har känt mig rädd.
Ja.
Och det var i samband med en stenkastning där jag och en kollega blev inträngda egentligen i en gränd, kanske 20 personer som bara langade stenar, och då pratar vi gatustenar liksom.
Oj, stora stenar.
Och det var mörkt, man bara hör smattrandet, ser knappt vart de kommer.
Ja, just det.
Och ja, där när jag larmar och när allting, jag bara hör hur munnen pratar, det bara flyter på. Jag agerar och
du får iväg den viktiga informationen.
Ja, och precis. Och jag känner att allting bara flyter på. Jag gör det jag ska.
Trots att du är rädd och du har adrenalin på slag och hela den biten.
Ja. Och trots att jag var rädd så gick jag ändå framåt.
Mm.
Och jag kunde agera framåt.
Mm.
Och det var ett så jäkla skönt kvitto att få.
Mm.
Och just den där känslan som du beskriver, det är... Ja.
Men hur ser omsättningen ut på en sån här grupp då? Är det när folk säger så här, men nu går jag tillbaka till, jag vill till krim, och så fattas det en man i gruppen och så förstärker... Hur hög är omsättningen? För jag kan tänka mig att det också är en ganska attraktiv tjänst.
Vi är ju inte en full gruppen.
Ni är inte det?
Nej.
Nej, och det är ju rekrytering på gång. Vi rekryterar ju liksom årsvis. Och vi är ju i behov av fler operatörer.
Ja, det är så.
Absolut. Jag vet inte om det finns något snitt på hur länge man har jobbat med det här innan. Alltså hur gammal man blir.
Ja, just det.
Och sen organisationen håller ju på att utvecklas hela tiden. Och förhoppningsvis så ska man ju kunna, om man börjar som operatör så kanske man kan...
Insatsoperatörer.
Ja. Man kan börja jobba på golvet då, och så kanske man kan söka sig vidare sen, men man blir kvar inom insatsverksamheten på ett eller annat sätt. Och det tror jag, organisationen i alla fall som hos oss då, den är ju relativt ny.
Mm.
Så att man hela tiden på att jobba med att utveckla den så man kan behålla personalen som är utbildad och har jobbat med det här länge, att man inte försvinner ut.
Men hur gammal kan man bli i den här tjänsten då? För det, om man kollade på, jag går bara tillbaka till min tid, på piketen, det var inte många som var över 50 i alla fall. Det kan jag inte påstå att jag kommer ihåg.
Det är jättesvårt. Det måste
jag vet om jag vågar svara på.
Nej,
det där.
Då klampar man nog säkert på tårna. Men det beror på hur kroppen mår och hur man är.
Ja, men såklart.
Så det är väl, jag kan väl tänka mig att det är väl en del i det som är avgörande. Att man känner att man orkar.
Men eftersom ni ändå är unika, det kommer ju fram till faktiskt lite i början, eftersom det inte finns så många då insatsoperatörer som är kvinnor.
Mm.
Vad skulle ni säga till de tjejer som kanske jobbar som polis och lyssnar nu, eller tjejer som vill bli poliser och kanske har tänkt sig någon liknande tjänst? Vad skulle ni vilja säga till dem?
Sök.
Ja.
Sök.
Nej, men det är fantastiskt kul. Jag tror att det finns en bild av insatsverksamheten som buffligt och gruffligt och mycket macho.
Mm.
Det är inte min upplevelse, och jag skulle vilja skicka med den delen. Det är utvecklande, det är ödmjukt, och att våga tro på sig själv.
Mm.
Vi behöver ju folk alltså både män och kvinnor.
Mm.
Vi behöver mer personal.
Mm.
Men det bör finnas fler kvinnor än vi som är här, som både vill och kan.
Om jag inte minns fel så är det väl 30% av alla poliser som är kvinnor.
Ja, då bör det finnas
där
fler än en handfull.
Det bör vara
fler.
Mm.
För det här har ju varit ett otroligt liksom mansdominerad bit. Mm. Liksom. Man tittar på hundförare, ser vi tjejer, och tekniker, lite tjejer, och spanare tjejer. Men just de här insatsbitarna, så har det varit färre tjejer, tror jag, procentuellt utöver, eller överlag. Så man, jag har absolut inga siffror. Det här är bara min bild av det hela.
Nej, men jag
tycker det styrker det ni säger, att ni är max 10 stycken i landet.
Ja.
Men vi vill ju visa att det går.
Ja, jag tror att det kan hänga ihop ganska väl med dels det här med machokulturen, men också med att det faktiskt är fyskrav.
Mm.
Och det måste det vara, men de är inte omöjliga.
Nej, just det.
De är verkligen inte omöjliga.
Men vad sen vet jag, vissa har ju, som jag har pratat med, vissa kvinnor, de säger att ja, men jag skulle vilja bilda familj också.
Mm.
Och det är ju mitt i nu liksom. För man kanske vill jobba några år innan man söker sig till det här.
Mm.
Och några år, då är man ju ungefär i den bilda familj-ålder.
Mm, just det.
Ja, men du ser väl min tröja här. Power mother.
Power mother.
jag är hemma mammaledig.
Ja, så det går att vara... Ja, nu är du mammaledig, men det går ändå att vara
tanken
morsa.
Tanken är att jag ska tillbaka här efter årsskiftet och jag fortsätter jobba.
Just och kan sägas att vi har en kollega som nu har kommit tillbaks från sin mammaledighet och igen jobbar som operatör efter mammaledigheten.
Mm.
Så att det går att få både och. Man måste liksom inte välja bort allt det där bara för att man vill göra det här. Kör, sök, prova.
Bra. Jag tänkte på, du sa att en del kanske drar sig för att det ställs liksom fysiska krav. Mm. Du sa att de är inte omöjliga och det är en sak, men hur mycket mer skulle du säga att ni har tränat för att liksom klara de här fysiska kraven, och säga att en genomsnittspolis, hur mycket måste du liksom trycka på i träningen, är det liksom, hur mycket är det?
Åh, det är också så svårt att säga.
Det är såklart individuellt. Men alltså, behöver man göra... Alltså,
nej, jag tränade inte specifikt för just det här.
Ah, du gjorde inte det? Nej.
Utan jag tränade för att jag tyckte det var kul att träna.
Mm. Allround, tränade du då både liksom kondition och styrka och sådär?
Det jag tyckte den stora skillnaden som jag alltså förändrade i min träning är också att träna hårt, jämt.
Mm.
Så den delen var inte så. Men jag började träna mera mindset, man kan säga.
Okay,
mera bita ihop träning. För att...
Vad är bita ihop träning för dig då?
Det kunde vara allt ifrån att springa in jättemycket trappor till, som jag kanske inte hade gjort innan. Till att jag hade det med mig i tanken hela tiden. Skulle jag bära hem matkassarna från affären, så okej, nu är det ont i fingrarna, då bär vi lite till, för det är bra.
Klassiskt pannben.
Ja,
men pannbensträning.
Ja.
Men för jag kommer ihåg när man funderade väl någon gång, skulle man söka då till piketen eller vad, då skulle man klara då skulle man klara bänkpress så mycket, man skulle göra så många chins. Man skulle dyka och hämta en nyckel på det djupaste. Nej, men jag kommer inte ihåg, men det var olika sådana saker. Och då kunde man ju liksom kolla var man låg och så bara, ja, men det där kommer jag kanske... Så vet inte vad hur viktig bänkpress är, men...
Men det kommer ju till komma. Regionala insatsstyrkan så har vi ju inte det som vi kan leverera nu. Men i den rekryteringen som kommer komma snart så kommer ju den intrapolis, kommer ju de som redan är poliser känna igen. Och där kommer ju annonsen komma upp.
Mm. Och det är ju ganska i närtid.
Ja.
Och det där kommer det framgå. Det kommer finnas en typ av arbetsplattform där man kan, det finns mer information om den här rekryteringen.
Okay.
Som är nationell.
Men att hålla sig...
Där kan man kika lite om man vill göra en formcheck på sig själv.
Okay.
Lite konkurrenskraftiga krav. Tror jag nog att det kommer komma upp där. Så får man hålla utkik.
Okay,
vi kan inte svara riktigt nu vad som kommer.
Men jag misstänker att man bör orka kunna springa en bit, hålla flåset uppe och kunna i alla fall hålla uppe sin kroppsvikt med utrustning och sådana saker. Så det är klart att jag tror att även den som jobbar som polis och söker vet ungefär kanske vilken inriktning det är. Men det krävs lite mer än vanlig grundstyrka. Så kan jag uttrycka
det. Ja, absolut. Det gör det. Ja, så är det. Men sen så kan man också nämna att styrkan är ju en liten del.
Absolut, absolut.
Det är ju så mycket viktigare vad du har i skallen.
Det är sant. Men jag kan tänka mig att, jag tänker på den här händelsen som Lina berättade, att den kunde bli en utdragen händelse, det kan bli fysiskt jobbigt och så vidare. Då måste vi ju ha de här insatspoliserna som orkar den här lilla extra sträckan också. Så att, men jag håller med dig, det är ju mindset och även... Svadan ska ju vara god också. För mycket löser vi ju med bra snack.
Mm. Absolut.
Så här att det säger vi.
en gång polis, alltid polis. Så är det.
Men jag skulle vilja fråga en sak till där. Angående den här händelsen då. Sen kom ambulansen och den här personen tog sig till sjukhus antar jag.
Mm.
Och man tog hand om honom. Vad hände mer sen då? Du berättade ju tidigare att ni går igenom de jobb ni har gjort och ni utvärderar det. Men jag kan tänka mig att ni kanske hade någon debriefing eller någonting.
Absolut. Ja, så blir det ju... Det blir tillhörande utredning såklart då, om det, vi har gjort rätt och riktigt och vapnena ska undersökas och våra vapen. Och, ja, med det som, vad det tillhör och sen blir det så småningom rättegång. Och, men just efter där så då, ja, debriefing med gruppen och... Och det, är ju, det påverkar ju inte bara vår grupp utan även debriefing med alla som var inblandade. För det är ju också viktigt att dela bilden. Och,
just det. Men kunde du liksom, du åkte hem på kvällen och släckte lampan och bara drömde sweet dreams? Eller påverkade det dig någonting initialt också sen när du kom hem? Eller hur kände du kring den här?
Jo, men det var lite olyckligt. Det här, jag tror att det här var en söndag natt. Och måndag morgon skulle jag iväg på utbildning.
Okay.
Och var borta i 2 veckor. Så jag var lite under isen första dagarna där. Liksom och, ja, det var debriefing på via länk och det blev liksom i efterhand så. Då. Så det var lite rörigt där och det skulle utbildas. Och så fick man berätta för dem på utbildningen vad vi hade varit med om. Och så där.
Just det.
Så det är klart att det blir lite påverkat. Men jag tror att den mentala förberedelsen har också lett till att... det gick bra med den delen efteråt också.
Mm. Ja, väldigt, väldigt intressant historia och också väldigt intressant kring det arbetet som ni gör då som insatsoperatörer. Jag nämnde Jocke, sjöpolisen, sa det finns ju inte så många sådana här sjöpolisfilmer, men däremot finns det ju ganska mycket filmer när man ser SWAT-teams och sånt där när då Elite Forces och sådana insatsstyrkor agerar. Hur mycket av den utbildningen ni har fått när ni kollar på liksom, filmer och så där, tänkte jag, men det där, det har aldrig funkat.
Alltså, när jag blev polis så förstördes det ju vanliga alla deckarfilmer för mig.
Just det.
Men då hade jag actionfilmerna kvar. Just. Och nu är de också förstörda.
Ja, nu är de också samma.
Men ibland kan man säga, ja men kolla, det där var ju det där
Six
var ju
Days.
Six Days?
Ja, den kan man titta på.
Är det en film eller?
Ja, det är en film. Den kan man titta på.
Som handlar om?
Handlar om en ockupation av en ambassad. Och så får man följa insatsstyrkan som ska
Var hittar vi den någonstans där?
Den finns på Netflix.
Ja, Six Days. Six Days, bra. Den
är bra.
Jag tror jag inte vi har...
Där gör de rätt.
Där gör de rätt, ja okej. Okay. Då ska vi kolla extra noga på insatspoliserna där.
Ja, fråga inte mig.
Men du har inte sett den eller?
Jag ska säga, förmodligen. Jag har en sambo som tycker väldigt mycket om alla actionfilmer och höger och vänster. Och jag tittar på dem och vet knappt vad jag har sett för film. Men okay. Det var nog bra.
Okay. Ja. Är sambon polis eller?
Kanske.
Det var ju så gott som ett svar på frågan kan jag säga. Men okej. Men alltså, du kommer inte ihåg de filmer du har sett?
Det är så många.
Det är så många. Men är det någonting du kan... Det behöver inte vara en insats. Vi brukar alltid se om vi kan suga ut ett tips från gästerna. Har du någon film du kan rekommendera till?
Jag vet att den har varit uppe förut, men jag gillar ju hela storyn kring alltså GSI-storyn. Jag har ju läst böckerna med Tage Åström. Och, så jag vet att de har varit uppe förut. Men jag gillar hela den.
Men är det Falk eller?
Ja,
ja just det.
De är
bra.
Ja, precis. De är bra. Titta, jag måste be om hjälp här.
Ja, ja perfekt. Sen brukar jag också fråga gästen, det är en ny grej. Vad har ni i fickorna? Har ni något i era fickor?
Oj.
Det är alltså ingen kroppsvisitation här. Men,
inget, men numera kan jag säga att mina fickor innehåller ju andra saker än vad de gjort förut. Nu är det gosedjur och
nöd. Det är klart, det har blivit mamma.
Ja.
Ingenting.
Hårsnoddar och hårnålar, det har jag alltid. Det var inte ett roligt svar.
Då vill man ju tänka så här, som insatspolis har du hårsnodd för att knyta av blödande...
Nej, men det är ju för undan håret så att det är bra med hjälmen.
Ja, det är så enkelt.
Därför
alltså. Det är håret.
Kan inte... Det måste bort.
Ja, okej. Ja, det är klart. Långt hår. Alltså,
det är ett riktigt problem.
Ja, alltså. Det problemet har inte jag. Vet ni, det har gått en timme har vi suttit. Vad trevligt att få så mycket information om att vara insatsoperatör som jag har lärt mig att det heter nu. Man lär sig alltid något nytt. Stort tack Lina.
Tack.
Stort tack Linn för att ni kom förbi och gästade Snutsnack. Tack så jättemycket.
Tack.
Tack själv.
Stort Stort tack. Ytterligare ett avsnitt av Snutsnack är över. Men hav förtröstan, som jag brukar säga. Det är ändå bara en vecka bort till ett nytt avsnitt. Och jag hoppas verkligen att vi hörs då. Annars är du välkommen att smita in på Facebook eller på Instagram. Så ses vi där. Ha det fint. Hej då.